Jag noterar för övrigt nu när jag hade en hemsida uppe att Tom Rolf han började sin filmklipparkarriär i Sverige. Han klippte den svensk-amerikanska rymdinvasion i Lappland.
Jaha.
Som är en sån här alltså, verkligen kultfilm. Mm. Ett försök att göra liksom, spektakulär science fiction för väldigt lite pengar. Men den klippte han, alltså i eftertexterna så har han namnet Ernst R. Rolf.
Mm.
Så det var hans, liksom, i början hans artistkarriär. Då försökte han väl lite grann rida på sin fars namn.
Mm.
Men sen så då kom han till USA och klippte Michael Manns Heat med Robert De Niro, Al Pacino med mera.
Ja,
mannen som kunde tala med hästar.
Ja, det är lite häftigt. Alltså Ernst drömde om en Hollywood-karriär och fick inte det, men hans son fick det istället.
Sveriges Radio.
Lägg era sorger i en gammal säck, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Mitt emot mig sitter Moa Eriksson Sandberg. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vem är du? Vad gör du?
Jag är författare och har framförallt skrivit barnböcker. Jag har skrivit 35 böcker ungefär. Debuterade 2011.
Det blir många böcker per år.
Ja, det har det blivit. Men det är allt från småbarnsböcker till ungdomsböcker.
Mm.
Och nu har jag skrivit en bok, en roman för vuxna som handlar om Ernst Rolf och Tutta Rolf och deras relation. Bara glädje hjärtat rymmer heter den. Kom ut nästa år.
Hjärtat rymmer stund till sorg och alla bekymmer.
Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Bara glädje hjärtat rymmer stund till sorgerna och alla bekymmer. Om en ställningen är svag så sjung med välbehag.
Ett av Ernst Rolfs gamla paradnummer kanske. Ja, men dels är det ett av de nummer som mest har överlevt, men det är kanske också något som ringer in honom och hans persona och det han ville utstråla från scen, nämligen någon sorts närmast manisk positivism.
Ja, och sen så just i kombination med att han var olycklig så alltså den här titeln ska väl nästan läsas lite ironisk. Att bara hjärtat rymmer glädje, det vet väl i sig alla att det inte är så.
Ja, nej, precis. Och du har skrivit den här romanen och Ernst och Tutta kommer också vara ämnet för det här samtalet. Vi kanske ska börja i Ernst.
Mm.
Han var från Falun.
Ja.
Jag kan ställa frågan så här, hur kommer det sig att du har skrivit om Ernst och Tutta?
Ja, nej, men det känns som att det finns lite flera olika svar på det, men
ge mig tre.
Okej. Okay. Nej, men en är väl att jag är fascinerad av den här tiden, 20- och 30-talet, och varit länge. Har verkligen haft en så här vurm för retrogrejer och miljöer och liknande. Sen så är det så att min man kommer från Falun, där Ernst kommer ifrån då, eller där han bodde som barn, så att på det sättet så är det så att jag har varit mycket i Falun och besökt den här Ernst Rolf-gården som är ett litet museum i huset där han bodde som barn då. Och jag blev nog väldigt fascinerad av honom som person. Just det här att han är så otroligt så här check och glad på scenen men har de här mörka sidorna. Och den kontrasten tyckte jag var spännande. Och sen så, min man då är arkitekt så han jobbade, eller han praktiserade för länge sedan då på stadsbyggnadskontoret i Falun. Och då såg han att det stod någon stor kista där som det stod hans Rolf på. Och så öppnade han den så var den full av brev. Och så berättade han det för mig. Och då bara fick jag en idé att det här borde jag ju göra någonting av. Så jag ringde, alltså detta är mer än 10 år sedan, ringde jag dit och frågade om jag fick använda breven. Och det fick jag. Men sen dröjde det lång tid innan jag tog tag i det.
Jaha, så du har haft tillgång till någon sorts urkällor?
Ja, precis. Jag har ju läst Ernst brev från Ernst till Tutta då. Och andra brev som han har skrivit också. och hans så här, självmordsbrev och sådana saker.
Och det får man så att säga?
Ja, det får man. Det finns en så här Ernst Rolf-samling som tillhör Falu kommun. Och det är ju Tutta också kan jag säga som har skänkt de här breven till samlingen. Så att hon ville väl att de skulle bli använda och lästa.
Ja, men då har vi någon sorts bakgrund till varför du, eller vilken ingång du har i det här gamla, på sin tid extremt omskrivna och omdiskuterade och beskvallrade paret. Ska vi börja reda upp då vem som är vem? Ernst Rolf är ett namn som har droppats i den här podden ganska många gånger såklart. Han var en av våra första revykungar. Det fanns innan honom fanns Emil Norlander och innan honom fanns August Blanche. Men Ernst Rolf han tog ju liksom lyxrevyn och liksom använde revyscenen väldigt mycket för att lansera sig själv som kuplettcharmör och portalfigur liksom i det Stockholm som rörde sig. Han kom till Stockholm någon gång på 10-talet va?
Ja, alltså det är ju inte med i boken före 1928 så att den tiden innan är jag inte proffs på. Men jag tror att det var någon gång på 10-talet i alla fall.
Och som du säger, han har sina rötter i Dalarna. Ernst Rolf Ragnar Johansson, står det väl i dopatesten.
Ja, exakt.
Han fimpade ett par av namnen och i likhet med, alltså det var väldigt vanligt här, som Carl Gerhard. Det fanns en man som hette Carl Evert. Kristiansen hette han nog efternamn. Men som också, man skulle heta så. Senare kom Gösta Bernhard och sådär. Och Rolf blev väl hans
Det blev det namnet som, namn, ja, som alla kallade honom. Jag tror mest det var hans mamma som fortsatte att kalla honom Ragnar.
Och Tutta hette hon naturligtvis inte.
Nej,
för det kan man ju inte heta.
Nej, det hette hon inte. Men hon hette Solveig Jenny Berntsen. Men hon kallades faktiskt för Tutta ända sedan hon var barn. Så det var inte ett artistnamn som hon tog. Utan det var någonting som hela hennes familj kallade henne. Alla hennes vänner kallade henne det.
Vet vi varför?
Ja, alltså hon är ju från Norge då. Och jag tror att betydelsen av en liten tutta, det var väl som en liten, ja men en liten unge kanske. Alltså hon var sladdbarn, så hennes förklaring var att det var därför hon kallades det. Att familjen tyckte att hon var en liten tutta.
Mm. Ja, ordet ligger ju liksom nära tulta, som väl är ett verb i första hand. Men man kan nog vara en liten tulta också.
Ja.
Och Ernst Rolf är från liksom första världskrigets slut och fram till sin död 1932 en av landets absolut största stjärnor, periodvis den största.
Ja, och han var ju känd även utanför Sverige, alltså han var ju jättestor i Norge också. Och,
ja, det var där han hämtade sina damer om ett annat.
Precis.
Men han uppträdde i Oslo på
flera omgångar gjorde han det, men han träffade ju Tutta då när han uppträdde där 1928. Och då var det faktiskt så att han hade varit där några år tidigare och det hade varit en stor skandal därför att han blev anklagad för att ha förgripit sig då på en ballettflicka och det blev rättegång och så. Och han blev friad där då. Men han var nog lite nervös när han kom tillbaka för att det hade blivit den här stora skandalen, så han visste inte riktigt om de norrmännen hade förlåtit honom. Men det hade de, verkade det som, för att det gick ju bra.
Ja, det hindrar inte honom från att plocka med sig en väsentligt yngre dam därifrån.
Nej, det gjorde det inte. Nej, men han var ju ganska nyskild. Han hade varit gift 2 gånger tidigare. Hade 3 barn och han började nog ha lite så här åldersnoja. Han var ju 37 år. Började känna sig gammal. Och Tutta var ju anställd på den här kasinoteatern som skådespelerska. Och när Ernst revy kom dit så smet hon in för att titta på repetitionerna tillsammans med sin kompis Randy. Så när de satt där så fick Ernst syn på dem och blev väl irriterad att de hade smitit in. Och liksom, vad gör ni här? Och då svarade de att de var anställda vid teatern. Och sen så började de umgås. Exakt hur vet jag inte, men det har jag ju skrivit om att de kanske tog en fika eller liknande och började umgås helt enkelt.
Därför du som författare hittar på.
Ja.
Fylla i.
Det är en roman. Så att,
gissa.
Absolut. Jag har velat verkligen gå in i dem. Så att jag ville inte skriva en biografi, kände jag.
Nej, och kaffe fanns väl i Oslo. Alltså det är en plausibel gissning. Ja. Vi kan ana att de åkte inte till Mars.
Nej, utan precis. De kanske drack kaffe.
Tog en liten tur när jag fick Karl
ja.
Johan.
Ja.
Men för i stund då, alltså han har varit gift 2 gånger.
Mm.
Och Strolf är ju som en lite fascinerande gestalt tycker jag när man läser om honom. Han var ju väldigt intensiv människa. Han var väldigt mycket.
Japp.
Man ska väl vara försiktig med sånt, men ordet bipolär dyker ju liksom upp i huvudet när man läser om honom.
Ja. Nej, men det är väl också min gissning att han var, att han skulle fått den diagnosen idag. Och det är flera andra som har pratat om Astrolf som tror att det kan ha varit så. Just att han hade väldigt mörka perioder och också väldigt maniska perioder där han jobbade oerhört mycket och knappt sov på natten.
Och jag hade också det här väldigt vidlyftigt liv på alla sätt. Liksom. Alltså, 20-talet är ju en djupt fascinerande period då väldigt många lider, men ett litet fåtal blir kopiöst rika. Det kommer som en, vad säger man, en uppkomling klass som stiger fram efter första världskriget. Och han sålde för en av dem, och han är ju inte bara, alltså det är en viktig detalj i förståelse för Astrolf, för att han är artist absolut och han vill ha mycket rampljus, men han är ju mest nästan en entreprenör.
Ja, eller mest skulle jag kanske inte säga, men lika mycket i alla fall. Alltså han var ju, ägde ett skivbolag, han var ju skivbolagschef och han gav ut tidningar, han var revykung eller revypappa och liksom allt det här. Så att han var ju absolut entreprenör också. Och det var nog lite synd tror jag egentligen. För att egentligen tror jag att han kanske var som lyckligast när han var artist. Han älskade ju uppträda verkligen. Och var väldigt bra på det också. Men just det här med ekonomin och sånt var ju inte hans starka sida. Så han gick ju ofta back på sina revyer. För att han ville ge publiken det bästa.
Ja, precis. Alltså, det är ju en anekdot som ofta har traderats i den här podden faktiskt. För länge sedan läste jag en bok som ligger framför mig som heter Kardemummas glada minnen. Skriven av skriftställaren Erik Zetterström, Kardemumma. Som på 20-talet börjar sin så småningom mycket framgångsrika bana som revypappa. Med att skriva bland annat Ernst Rolf. Och han berättar att Rolf kunde göra föreställningar som... När de var belagda till sista plats så drog de in 6 000.
Mm.
De kostade 8 000
ja.
Att producera. Så det är en matematik som inte går ihop.
Nej men han var enormt slösig. Och också att han var perfektionist. Så att, han hade ju en revy på Kina-teatern i Stockholm. Och då hade han beställt äkta kinesiska dräkter från Shanghai. För någon sån här galet dyr summa. Jag tror faktiskt att det var 50 000 kronor på den tiden. Och sen efter första föreställningen kände han att det här funkar inte. Det är inte snyggt på scen. Vi skrotar dem. Vi måste låta sig upp helt nya dräkter. Och det är en sån hel galenskap.
Ja, det är en vidlyftig tid samtidigt i Hollywood. Vad heter han då? Erik von Stroheim. Att han så, alltså en av de stora stumfilmsregissörerna som är känd för att när han skulle göra några stora slagscener i historisk miljö så skulle alla soldaterna ha liksom monogrammerade sidenskjortor.
Mm.
Men de hade ju en uniformsjackan på. Ingen kommer att se sidenskjorten.
Nej, just det.
Överhuvudtaget. Ja. Men där ligger någonstans i den här tiden. Alltså, det verkar vara liksom någon sorts allmän känsla att the sky is the limit.
Mm.
Det är ju lite så här Rom sista dagar också. För att det är som att alla också anar att det här kommer inte vara för evigt. Så herregud vad vi ska frossa nu.
Absolut, jag tror det var tidsandan. Sen tror jag att det också var Ernst att han var, man kanske skulle säga en shopaholic nu för tiden. Att han inte hade något sinne för ekonomi. Och han köpte ju enormt mycket grejer till sig själv också. Om han såg en fin väska eller en kostym så köpte han liksom inte en, utan då kanske han skulle ha en i varje färg till exempel. Och det finns någon anekdot där han typ inte hade några pengar och så fick han något gage och så gav han sig ut på stan liksom och shoppade. Och sen kom han tillbaka tillsammans med en frisör som skulle klippa honom och så frågade han sin kollega, jag kommer inte ihåg vem. Så här, skulle du kunna betala frisören? Han bara, men du fick ju precis massa pengar. Bara, men de är slut. Bara, det var en timme sedan du gick härifrån. Och då hade han liksom shoppat upp det direkt på kläder.
Och det här suffixet aholic kan man nog sätta på. Han var nog även liksom en sexmissbrukare.
Absolut, och, det var han nog.
I vad mån, det är en seriös diagnos. Men en människa som hela tiden vill ha mer.
Ja.
Internt i artistbranschen så kallades han för klenoden.
Ja.
Han var också med nutida terminologi en drama queen.
Han var ömtålig.
Han var lättstött. Mm. Man gjorde bäst i att ge Ernst positiv respons.
Ja, dels det. Och dels också att han var ju hypokondriker skulle man väl säga också. Så att han kunde ju få för sig saker. Om han hade ont i tummen så var det en katastrof. Då skulle han liksom berätta det för hela ensemblen och kanske behöva åka till doktorn. Och, alltså han, så det var väl det också, att han var ömtålig. Han, och också värdefull, så då var han en klenod.
Så detta är då människan, och han som sagt stiger fram under ett första världskrig och sjunger, har ju en massa kupletter som det är ju dåtidens slagers som han lanserar från varieté- och revyscenen då. Mm. Du citerade i din titel där Bättre och bättre dag för dag. Mm. Så har vi Lägg dina sorger i en gammal säck. Barndomshemmet var ju hans lite mer sentimentala delen av hans repertoar.
Där som sedeshälten böjar sig för vinden och där mörkgrön granskogs utar bakom dem står den röda lilla stugan bort i grinden som i forna dagar var mitt barndomshem.
Det gör gumman med, är jag förtjust i.
Ja.
Komma hem i hatten, klockan 3 på natten, det gör gumman med.
Att gå ut och svira, spela brits och vira, det gör gumman med. Och vara upp och vift med, den man är gift med, det gör gumman med. Men hjälpa till med mat och skatten, tänkte vill hon inte be. Men komma hem i hatten, klockan 5 på natten, det gör gumman med.
Och tacka vet jag gubben för det är grabben med choklad. Sådana här liksom kupletter.
Slagdängor verkligen.
Ja, och där du har en, liksom en otroligt bra fras som man kan nynna på. Som Kjell Sylväng eller så kan sätta liksom en trallvänlig melodi till. Och som man sen kan liksom hänga olika saker på i verserna och kommentera samtiden. Och,
han skrev ju inte mycket själv, utan det är framförallt andra låtskrivare. Men han var ju väldigt duktig på att leta fram de här duktiga låtskrivarna. Och det kunde vara någon så här lokaltidningsjournalist eller någonting, som Gösta Stevens till exempel, som han upptäckte. Och så bara, då anställer jag honom på heltid som textförfattare.
Ja, just det. Ja. För det där med att anställa textförfattare är också hans grej. Alltså, för att han är i Hollywood.
Mm.
Vet du när han är i Hollywood? Efter
1930.
Ja, det är så pass sent.
Ja.
För där plockar han ju upp en massa, så här gör man. Så att liksom, kommer han hem till Sverige så ska han ju också ha liksom, ett writer's room.
Ja.
Alltså, ha en massa liksom, heltidsanställda författare som bara skriver exklusivt åt honom.
Han var ju i New York innan i för sig tidigare, så det kan ju hända att han snappade upp något där också. Det kommer jag inte ihåg när det var, men det var ju... Nej, han tyckte inte i för sig om New York alls. Det tyckte han var hemskt ställe. Han tyckte... Amerikanerna var pösmagade och korkade och allt möjligt. Men han var nog väldigt fascinerad samtidigt. Och som du sa, att han liksom tog till sig mycket av hur de jobbade.
Det finns ju ett modernt drag över Ernst Wolf, skulle jag säga. Alltså, så tolkar jag det, att han är den sortens artist som inte är så nostalgisk i sin framtoning. Mm. Även om han kom som sagt från Dalarna. Han började ju som ung och var liksom bondkomiker och som har liksom lite mer burlesk framtoning. Och det kunde han även göra liksom långt fram i karriären. Mm. Byta fracken mot en sjömanskostym i ett nummer och sådär, och göra en mer fredig vals. Men han tyckte om, han var väl den första som Han hade något nummer där han sjöng mot sig själv på filmduken.
Precis, och den spelade han ju in då när han var i Hollywood 1930. Och det var ju helt enkelt att han var inbjuden där av Paramount för att spela en liten roll i en film. Det var en film som heter Paramount on Parade. Där de skulle presentera filmbolagets stjärnor. Och då hade de, alltså de gjorde filmen i olika versioner. Så de gjorde en nordisk version helt enkelt. Där Ernst Rolf var någon så här ciceron. Och som gjorde de en version till Tyskland, alltså olika sådär.
Jag tror Maurice Chevalier var den franske ciceronen.
Exakt, ja. Precis. Och då var det så att han fick väl lite tid över sen, så då frågade han liksom om han kunde få hyra studion och spela in lite talkies då, för det var ju coolt med de här talen.
Det är ju ljudfilmen oerhört ny. Och det där, så är det hela tiden nu, som grammofonen. Han är ju tidig med att sjunga in grammofonvax. Mm. Trots att han inte blir så gammal och dör, alltså redan julen 32, så jag tror jag har hört siffran 800 grammofoninsjungningar.
Ja, det kan stämma. Absolut, det är oerhört mycket.
Ja, alltså för att jag vet inte exakt när liksom man börjar... Alltså, det finns ju grammofoninsjungningar från sekelskiftet, men jag tror det är på 20-talet som det börjar liksom ändå uppstå någon sorts industri kring detta. Och han är ju snabbt fram också såklart, och är väl, vill jag minnas, sin egen grammofonbolagsdirektör.
Ja, precis. Jo, men
och även sin förläggare då, för det var ju en stor inkomstkälla här med att förlägga, alltså, man sålde ju notblad och nothäften. Det var ju,
just det.
Egentligen på 20-talet var ju fler som hade nytta av det. Mm. Fler människor hade ett piano eller ett dragspel eller något primitivt instrument än som hade en grammofon.
Mm.
Och så just det här liksom, ut i världen, liksom, ta in världen på Stockholmsscenen. Och världen har ju liksom varit för en bildad och barnborgerlighet väldigt mycket i Tyskland. Mm. Men Rolf är ju liksom, vänder ju tidigt blicken mot det anglosaxiska.
Ja. Nej, man hade ju samarbetat med många internationella artister. Alltså både folk från USA då och från Storbritannien och från alla möjliga länder helt enkelt. Så det var ju oerhört internationella revyer. Så Tutta då när hon kom med så, alltså, hon förstod ju inte vad de flesta sa. Hon kunde ju ingen engelska liksom. Men det är lite fascinerande det där att de reste så mycket den tiden också. Alltså Ernst reser ju mycket, mycket mer än vad jag gör. Liksom. Att han reste ju konstant nästan.
Och det är intressant att du säger också att han hade de här artisterna med i sina föreställningar. Mm. Vi ska förstå att alltså Ernst Rolfs revyer, alltså när jag tänker revy så tänker jag ju att man har liksom en ensemble och så springer de in och ut och tar på olika peruker. Man kommer in och gör en sketch, man kommer in och gör en sång, man kommer in och gör en monolog. Mm. Och sen så har man en final och så är alla glada. Mm. Men Ernst Rolfs revyer var ju, alltså, skulle jag nästan snarare rubricera som varietéer.
Ja.
Alltså mycket spektakulära nummer. Han hade ju någon föreställning, hade han ju liksom en svart man som var hans betjänt. Och så skulle man titta på honom, för att det var en sensation vid tiden att man kunde se ut så från ett svenskt perspektiv.
Mm.
Och han hade någon kvinna som dök och hon hade en stor bassäng på scen.
Just det.
Och så.
Nej, men det var ju mycket så, han byggde upp världar på scenen. Att han hade sådär snölandskap där de kunde liksom kasta snöbollar på publiken och åka skridskor runt på scenen. Och, alltså sådana här fantastiska världar. Eller sådär venetianska hus. Och han köpte ju mycket från USA också, från Paris och sådär. Liksom, att nu har jag köpt det här stora liksom Niagara-fallet från Paris och sådär liksom. Så att...
Och just begreppet lyxrevy förekommer alltid när man pratar om Ernst Rolf. Alltså, om hans föregångare då, Emil Norlander, hade spelat en sorts... jag tror många skulle liksom se det som någon sorts liksom blandning av buskis och studentspex idag.
Mm.
Med ganska down to earth sådär. Mm. Så här är liksom olika personer, Stockholms stadsvimmel. Så visar liksom Ernst Rolf upp liksom någonting storslaget.
Ja, precis. Han ville blända publiken verkligen.
Ja, precis. Alltså, som liksom i senare tid, kanske sånt som liksom, jag vet inte, After Dark har sysslat med. Så här. Alltså, alltså just att liksom, det här är show. Ja. Det är glamour.
Eller
det är
kanske paljetter. Lite Moulin Rouge. Alltså,
ja,
lite
väldigt
så,
mycket så. Ja.
Alltså, lättklädda kvinnor var det mycket också, såklart. Mycket,
stora balletter.
Mycket ögongodis.
Mm. Mm. Och han hade en avtagare sen som kommer fram i slutet på 30-talet som heter Gustav Walli.
Mm.
som också under andra världskriget gjorde lyxrevy.
Han är ju med mycket Oscars. I boken också, kan jag säga. För han var ju, Tutta var ju lite förälskad i honom.
Det hade hon nog ingenting för.
Nej, tyvärr inte.
Men Gustav Walli, det är liksom en tradition som väl i någon mån fortfarande finns. Men idag så kanske de flesta teaterproducenter håller lite hårdare i sina planböcker.
Sen tror jag låtarna också i sig var väldigt
viktiga. Ja, absolut.
Alltså musiken var nog viktig också. Men sketcherna kanske kom sist.
Ja, det tror jag verkligen att de gjorde. Som det talade materialet var sekundärt. Mm. Och kanske att när Rolf sjöng, alltså då ville han säkert ofta göra det, stå ensam där.
Ja.
Och han kom gärna in med någon sorts taktpinne och sådär. Mm. Han var liksom också en allsångsledare och en publikdoktör.
Han var ju tidig med det där med allsång. Liksom. Sen så var han väl inte, alltså han var ju inte känd för att dansa bra. Liksom, utan det kunde han nog inte. Så han stod ju mycket still på scenen. Men de som har sett honom säger ju att han hade väldigt mycket karisma. Att han liksom... Så här bilderna på honom, att det inte riktigt gör rättvisa just att han hade någon sån här magnetisk utstrålning.
Han var också en reslig karl. Han var längre än snittet.
Ja, 1,96 tror jag.
Ja, det var bara Gustav Walli som var längre, för jag tror han var 1,97.
Ja, precis. Han var jättelång. Tutta gillade långa karar, får man säga.
Ja, I can't blame her. Jag ska bara ta upp en sak till. Vi ska gå in på Tutta strax. Men vi pratar om det här med hans entreprenörskap. Och det finns ju då en biografi om Ernst Rolf som Uno Myggan Eriksson, vår mest nöjesforskare, skrev 1968. Och där finns ett brev som Rolf skriver. Alltså också apropå bipolaritet och också på... Man är nyfiken, allting ska prövas. Och det ska helst prövas nu. Och i ungefär samma stund som man börjar pröva har man tröttnat på det. Ja. Men han skriver ett brev till sin turnéarrangör, vilket är en viktig detalj i sammanhanget, för turnéarrangören har ju inga kunskaper om det som själva brevet handlar om. Jag läser nu ur Rolfs brev. Du och jag måste slå oss ihop. Varför inte göra en olja? Ta Johannisolja och tillsätt något annat. Kalla det Rolfbrunt eller något ditåt. Och jag ska skaffa hur många intyg som helst från all världens artister att oljan är utmärkt. Och samtidigt göra oerhörd reklam för saken. Varför inte göra en ny salva som heter Läker allt eller vad som helst. Något som jag också kan skriva intyg om och organisera reklam för. Tiderna är ojävliga och något måste göras. Sätt nu igång med salvan, gubbe, så ska du få se på kosing.
Ja.
Slutcitat.
Ja.
Det är som skrivet i någon sorts desperation. Ja. Alltså nu äckar plånboken
tom. Han var ju väldigt skuldsatt, tror jag, när han skrev det där.
Men bara vispa ihop några saker, gör någon mixtur så ska jag kränga det.
Ja. Och han hade säkert lyckats med det. Jag tror, det blev ju inte av då, men han var ju ändå bra på att komma på sånt där. Liksom. Men,
ja, många av de här idéerna stannar nog på
idéplanet. I det stadiet.
Ja, nej, men nu får vi liksom en bild av Rolf. Han hade också liksom en stab av människor runt omkring sig ofta. Så han tog in på hotell och då satt det så mycket sekreterare i förrummet. Och så låg han i badkaret gärna och dikterade telegram och sådär.
Precis, men jag kan lägga till lite om honom också det här att han är ju på många sätt en liksom osympatisk person. Men jag skulle ju inte skriva boken om jag inte också kände att det finns saker jag tycker om hos honom. Så är det ju, man måste ju tycka om sina figurer eller karaktärer som han har nu blivit för mig då. Men han var ju också känd för att faktiskt vara väldigt snäll. Det var många som sa att han är så snäll, och det kan man ju tänka så här, var man så himla snäll om man var konstant otrogen och så här självupptagen och allt vad han var, men han ville nog väldigt gärna göra folk glada också och ställde upp ganska mycket för folk.
Det är ju såklart ett sätt att få bekräftelse, men absolut även generös mot andra. Så, ja, det här får du 1,000 kronor för.
Precis.
Oj.
Ja.
Det berättar Kademumma också om att han säljer ju sketcher för rätt höga gager som Rolf sen aldrig använder. Det är också lite grann för att andra inte ska använda dem.
Absolut, men jag tror att han också brydde sig om folk och också det här. Alltså det var ju en väldigt rasistisk tid liksom, men Ernst var ju ändå, du skrev att han hade den här svarta bekänten och så, men han var ju liksom kanske mindre rasistisk än många, just för att han ändå, han tyckte ju om svarta personer. Alltså det låter ju också nästan rasistiskt på sig, så jag tycker om svarta personer, men Han samarbetade ju med, till exempel med ett gäng musiker som hette så här Black People till exempel, som han hade en show tillsammans med. Sen så är det klart att han exotiserade dem. Han trodde ju att svarta personer betydde tur. Det var därför han hade den här svarta chauffören, för att han trodde att han bringade tur på något sätt.
Ja.
Det är klart att han exotiserade folk, det gjorde han absolut. Men han var nog mer öppen än många på den tiden.
Och det där är ju också någon slags utslag av klassisk teaterskrock. Och absolut, det är klart att han var ett barn av sin tid. Mm. Och liksom hens också en kvinnosyn.
Ja.
Och sådär. Men folk som hade med honom att göra, de hade rätt varma minnen av honom. Kanske inte tuta dem, men med folk som samarbetade med honom. Just att det fanns ju också någonting där man får telegram mitt i natten. Kom till Köpenhamn omedelbart. Och så flyger man dit eller åker med tåg. Och sen så när man väl är där, Rolf glömde, ja, varför det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men nu när du ändå är här så kan du beskriva något.
Exakt. Nej, men många beskriver honom lite som ett stort barn. Liksom.
Ja,
det är en vanlig beskrivning. Och även Tutta. Alltså, jag har lyssnat på intervjuer i Sveriges Radio då, som finns när hon var gammal. Och de hade ju skitjobbigt äktenskap, som det är det som romanen handlar om, men hon sa att hon ändå alltid tyckte om honom. Alltså även som gammal så sa hon att jo, jag var alltid glad i honom ändå. Att hon liksom hatade aldrig honom eller började liksom aldrig känna det här trots allt som hände.
Nej, hon kände väl kanske ömsinthet.
Jag tror det. Jag tror hon tyckte synd om honom också.
Och förstod väl att han kanske egentligen inte ville så ont som han ibland råkade göra.
Precis. Jag har ju läst de här breven som sagt, och han, alltså jag tror väl att han älskade henne mycket. Alltså de är ju oerhört kärleksfulla, det är ju verkligen så här, jag älskar dig in i döden. Men samtidigt som han skrev det här så kunde han ju inte låta bli andra damer liksom.
Sned tänkt. Men låt oss då komma in på Tutta. Och hur gammal är hon 1928 när hon träffar Ernst?
Hon har precis fyllt 20, så det är 17 års åldersskillnad. Alltså han är 37 då. Och hon är väl inte helt oskuldsfull. Hon har väl haft sina små svärmerier och så, men hon blir ju oerhört starstruck när hon träffar Ernst. Alltså han är ju som... Alltså det är nästan svårt att förklara liksom, för jag har försökt tänka vem man skulle säga, men liksom någon... Alltså, någon som alla liksom tjejer blir kär i, alltså nästan som en så här pojkbandsidol liksom. Jag vet inte vem jag ska jämföra med, men
Harry Styles, för att ta en,
ja, kanske det,
en liksom. Inte alls ja. Aktuell referens.
Nej, men någon som är så här wow, så hon blir ju oerhört starstruck och sen så småningom också förälskad, och så går det ju väldigt fort. Alltså han friar ju till henne efter någon månad, eller inte friar som gifta sig, för det vill han inte, men de förlovar sig. Och hon följer med honom till Stockholm och blir anställd då hos honom.
Och i Norge så är hon en, liksom, en andra plans, tredje plans skådespelerska vid tiden. Hon står inte stort på affischerna.
Nej, hon är inte känd. Det är hon ju inte. Men samtidigt så är hon, alltså för det har hon verkligen lyft fram som äldre då, att hon tyckte att det var så orättvist att folk sa att Ernst upptäckte henne och att det fick då kännas som att han liksom bara såg henne, någon flicka på stan eller någonting. Men hon hade ju ändå jobbat som skådespelerska i flera år faktiskt. För hon började redan när hon var 16 eller 17. Så att hon var ju inte liksom en av de stora skådespelarna, men hon var ju ändå, hon var ju en erfaren skådis faktiskt när de träffades.
Men hon följer med och då börjar han ge henne lite uppgifter i sina föreställningar, gissar jag.
Ja, och till den början så fick hon ju väldigt så här barnsliga visor, för att hon hade ju ett lite så här näpet ansikte och röst. Så hon fick ju spela ganska så här barnsliga roller, alltså småflicksroller. Alltså så här, hon har nästan så här sjömanskostym och rosett i håret och sjunga såna här låtar. De hette ofta så här stackars papp. Och såna här. Varför sa jag inte nej när han bjöd mig upp till valken? Hjärtat fastnade i halsen, så varför sa jag inte nej? Varför sa jag inte nej när han kysste mig på munnen? Varför var jag övervunnen? Och varför sa jag inte nej? Och det tyckte hon inte så mycket om. Hon ville väl egentligen vara primadonna. Men det var ganska länge hon fick de här barnsliga visorna.
Det känns också som ett uttryck i tiden. Så här. Alltså, det finns ju ett begrepp i franskan, en geny.
Ja, just det. Ja, det var hon ju. Precis.
Alltså, ung flicka är, ja. Är det väl va? Alltså, ja. Som är, alltså, det är vanligt i pjäser från tiden. Alltså, det var liksom en typ av skådespelerska. De här är bra för en 29-roll.
Ja, exakt. Jo, men hon var... Det var det de skrev om henne, att hon var... Så ja, det gjordes många... Och de där sångerna, de är ju liksom lite... Det är nästan någonting lite perverterat. För de ska ju vara en ung tjej, men samtidigt ska de vara lite så här... Ja, men lite så här sexuella skämt. Alltså det är någon som heter någon så här, varför gör mamma så eller någonting sånt. Alltså det ska vara mycket, lite antydningar liksom om sex, fast på ett lite så här.
Ja, ja, men det finns ja. Ett lätt antytt Lolita-drag.
Exakt, lite Lolita. Ja.
Ja. Men hon är då med i hans föreställningar?
Ja, det är hon ju.
Och där får hon lite plats, inte lika mycket plats som Ernst, men lite plats.
Nej, såklart inte, men hon får ju direkt flera egna nummer. Liksom. Mm. Det går ganska fort. Alltså, hon flyttar med honom och kan fixa det så att hon får en lägenhet där hon bor tillsammans med sin väninna Randi som också får följa med. Och jag gissar att det var så att kanske Tuttas mamma kanske inte ville släppa iväg henne med den här liksom, kvinnotjusaren. Och då kanske Randi följde med lite som förkläde också, så de bodde tillsammans där. Och hon har beskrivit den här första tiden i Stockholm som hemsk, därför att Ernst jobbade ju så fruktansvärt mycket och var aldrig hemma, men han krävde att hon skulle vara hemma. Han kunde bli jätteupprörd om att hon liksom var hemma när han ville, och han ville ha koll på henne och ville veta med vilka hon umgicks med. Och han var väl dels svartsjuk men också väldigt så här överbeskyddande. Och också att hon följde med på middagar med Ernst vänner som alla var medelålders, så där hon kände att hon inte riktigt visste vad hon skulle prata om. Hon var dålig också på att prata svenska, och hon sa någon gång i en intervju att på den tiden var det så viktigt att tilltala folk rätt. Och om man då inte visste vilka de var, så visste, alltså, om någon var doktorinna eller vad det nu var. Om man inte visste titeln, så var det liksom jättesvårt att säga någonting, för att bara säga ni då var oartigt. Liksom. Så då hon satt mycket så här tyst på de här middagarna och kände sig dum. Så, mm.
På 80-talet gjordes en svensk tv-serie som heter Lyckolandet. Mm. Där Hans Josefsson, som är operasångare, knuten väl, tror jag, främst i Göteborgsoperan. Han spelar Ernst Rolf med akkuratess. Mm. Alltså det är väldigt tydligt att det här är en drömroll för Josefsson. Där minns jag den här repliken, jag tror jag andra också minns, att han Ernst negligerar sina snedsteg, sina hopp över skacklarna, med att för mig är det ju bara som att gå på toaletten.
Ja, precis.
Det är bara liksom ett kroppsligt behov,
ja.
som jag då måste göra. Medan det är ju någonting annat för dig, Tutta.
Ja. Nej, men alltså, han förnekade ju att han var otrogen naturligtvis för henne in i det sista. Men sen när hon väl kom på honom, liksom, då, alltså hon verkligen kom på honom med någon ballettjej. Då sa han ju det här att jag älskar dig i hjärtat, jag är inte otrogen i hjärtat, utan det här är ju bara som ett toalettbesök för mig.
Men hur går det för hennes karriär här när vi är på skiftet 20-30-tal?
Nej, men man kan väl säga att om man skulle göra ett diagram, så skulle liksom Ernst gå neråt och hennes uppåt. För att när den här ekonomiska krisen kommer då, liksom depression och allt, så går, är det ju väldigt kämpigt för Ernst, och samtidigt som att han börjar bli äldre, så han börjar känna sig som en föredetting, och han var ju inte så jäkla gammal, men på den tiden var man ju äldre, så att säga.
Alltså, man är aldrig bättre än sin senaste succé.
Nej, och plus att jag tror att när man ser foton på honom, man tänker ju att han är äldre än vad han var, för att man hade en äldre, alltså folk kanske gissar att han skulle vara 55, men han var istället 39 liksom. Alltså så han kände sig väl verkligen som en föredetting. Och Tutta däremot började ju få filmroller där i slutet av 30-talet. Eller förlåt, början av 30-talet.
Okay.
Ja, okay. Så hon började ju få filmroller då, och det gick bra för henne helt enkelt. Och det tyckte ju inte Ernst heller var så roligt, att han liksom förlorade kontrollen lite där. Henne.
Ja, alltså hon blir under 30-talet en av SFs, alltså svensk filmindustris, största stjärnor.
Ja.
SF har liksom Ernst Rolf som tittat på hur de gör i staterna. Mm. Alltså, i Hollywood har man ju som ett stjärnsystem och så man lyfter fram vissa skådespelare på, alltså, de, och de får egna loger då på de här stora filmateljéerna som ligger ute i Råsunda med stjärnor på dörren.
Mm.
På det viset så visar man hela tiden vem som är störst, vem som får mest betalt, just, vem som ska ha flest scener och vem som ska stå överst på affischen. Och Tutta Rolf är, och det vet jag inte när hon börjar bli, men någon gång på 30-talet så är hon en av fem kvinnor som har sin egen stjärna.
Ja, precis. När man efter Ernst dog, skulle jag väl säga, 32, så tar hennes karriär ordentlig fart.
Ja, det är så det blir. För att så länge han finns så blir Tutta ändå någorlunda tuktad.
Ja, och sen hon började ju spela in roller, alltså redan innan han dog då. Men det var ju oerhört kämpigt för henne. Alltså han var ju motvillig och hon ville ju skilja sig under lång tid. Hon ville ju inte ens gifta sig. Alltså det var ju så att han mer eller mindre tvingade henne att gifta sig med honom. Eller han hotade ju med att skjuta sig själv annars.
Han hade lite revolver och sådär som han gärna viftade med för att visa. Nu gör jag så här.
Ja.
Är det det du vill? Okej.
Okay. Mm, då
lägger jag en kula för pannan.
Ja, precis. Nej, men det var ju nästan lite så här psykisk misshandel för att det var ju... Alltså hon kände väl att hon inte hade något val. Det här liksom att hon hade ju velat gifta sig flera år när han inte ville. Men sen när han märkte att hon började bli förälskad i någon annan, som var då Gustav Wally, då jäklar, då skulle han gifta sig. Och då ville ju inte hon längre. Och då var det just det här att då skjuter jag mig själv, eller Gustav då kanske. Någon gång i telefon så sa hon liksom att jo, men nu vill jag faktiskt, nu vill jag att vi skiljer oss. Och... sen några timmar senare så kom det ett blomsterbud med så här begravningsblommor till henne. Och så stod det liksom något så här, jag orkade inte med det här livet, Ernst. Och hon får panik och gråter och försöker få tag på honom. Och när hon får tag på honom så är han ute på middag. Och liksom, allra högsta grad, levande liksom.
Mm.
Och det här upprepades om och om igen, sådana här liknande grejer då.
Ja, och det hela kulminerar då, är det på juldagen 1932?
Det är på julafton.
Julafton till och med. Ja. Som han återigen ska göra en sån här demonstration.
Precis, för då
tror vi.
Ja, alltså då har de
mycket på.
Alltså de har ju fått ett barn då. De har ju ett barn som är ett år, eller nästan ett år. Och bor i en stor villa på Djursholm. Och där har de då bjudit in alla utländska artister som inte har någonstans att ta vägen på julafton. På en stor julaftonsmiddag. Men hela natten innan julafton så har de bråkat och Ernst har viftat med pistolen och så här. Och anledningen är då att Tutta har bestämt sig. Hon har hyrt en lägenhet in i stan och bestämt sig att hon ska flytta dit med barnet, Tommy. Hon har sagt att vi behöver inte skilja oss, men vi bor där ett år och så ser vi hur det blir. Och Ernst är förtvivlad och alltså jag lutar åt att han inte ville ta livet av sig utan att han ville skrämma henne att helt enkelt ändra sig, så som han gjort många gånger innan.
Han travar rakt ut i vattnet. Det är julafton och det är kallt.
Ja, han dricker sprit och tar en massa sömntabletter. Detta är då utanför deras sommarnöje då, Mölna gård som ligger på Lidingö. Så då åker han dit då och sitter och skriver på en sån här pollare det här självmordsbrevet och slänger av sig kavajen och hoppar i vattnet då. Och så tar han några simtag och sen så häver han sig upp och ropar på hjälp. Och han hade också bett en taxichaufför att återkomma efter en halvtimme. Så att det var liksom, jag tänker att han ändå hade planerat lite för att få hjälp. Han kanske visste att den här vaktmästaren var där och också att den här taxichauffören skulle komma tillbaka då liksom. Så jag tänker att han hade väl hoppats att kanske få åka till sjukhuset och så skulle Tutta komma dit och höra vad som hade hänt. Men det som händer är att han har med sig en av sina hundar som står och morrar och skäller så att...
Är det Tjossan eller Hejsan?
Ja, vilken var det? Hejsan tror jag.
Aha.
Ja.
Ja, för det är ju sådär fascinerande makaber detalj.
Ja, exakt, ja. Men det är en stor sån här Grand Danois i alla fall som står där och skäller så att ingen vågar närma sig. Så att därför ligger han avsvimmad ganska lång tid på bryggan och hinner väl bli ordentligt nedkyld. Och till slut kommer det några poliser dit och får bort den här hunden med några långa störar och och åker med honom till lasarettet. Men då är han medvetslös. Och han fick ju lunginflammation. Och det låter konstigt att få det sådär hux flux. Men det kan ju hända att han hade det innan också. Så man säger väl att det han dog av var lunginflammation. Men också överdos skulle man väl säga. Och jag kan tänka mig att det var en oavsiktlig överdos. Som kanske framförallt var dödsorsaken.
Ja, och detta har det spekulerats kring, inte minst för att det här sen blir ett rättsfall.
Precis.
Som är ganska intressant. Ja. Är man intresserad av juridik och förstår juridik så kan man lyssna på den Öppet fall. Mm. Som i två avsnitt tar upp testamentet efter Ernst Rolf. För att det finns en livförsäkring då ställd i hans namn på rätt mycket pengar.
Mm.
Jag tror det är 1,2 miljoner i dagens penningvärde.
Mm.
Som försäkringsbolaget inte vill ge tuttar för att det finns en klausul om att i händelse av självmord så kommer den inte att lösas ut.
Mm.
Och hon måste ju då, samtidigt som hon väl är i djup sorg, bevisa att min make inte ämnade ta livet av sig. Det här var bara en demonstration. Han var bara en drama queen.
Ja, det är klart att det måste ha varit jättejobbigt för henne, för att då var det ju liksom alla möjliga läkare och sånt som vittnade om hans natur och liksom, det är klart att både han och hon blev ganska utlämnade. Men hon vann ju den här fejden till slut, så att det blev avgjort då att det inte var självmord.
Och hon fick sina pengar då.
Ja, precis.
Och ja, som du säger, alltså när han dör då börjar hennes stjärna verkligen stiga på allvar. Mm. Och hon gör ju en massa filmer då, det är väl ofta Gustav Molander som regisserar dem och så.
Mm.
Där hon, alltså det fanns ju det där 20-talsbegreppet flapper.
Mm.
Alltså, hon är som en liksom ganska pojkaktig flicka.
Mm.
För det är också en tid av väldigt mycket liksom, ifrågasättande av könsroller och så.
Mm.
Där hon, det har vi pratat om tidigare i den här podden, men hon har liksom en väldigt karisma och en sorts liksom ett lätt sinne.
Ja, nej, men hon var ju en komedian. Alltså verkligen, hon var ju rolig och så hade hon den här kvittrande rösten. Och, hon är ganska tuff i de här rollerna också.
Hon har lite armbågar.
Ja, precis. Och hon liksom, det är någon roll där hon ska liksom vara jättebra på att simma och dyka från hopptorn. Och, så hon är inte liksom någon liten sån här blyg viol, utan ganska tuff. Hon åker väl skidor också i någon roll, och sådär fysisk liksom, som väl var idealet också för kvinnor då, som var ett ganska nytt ideal från hur det var liksom vid sekelskiftet, att liksom man, kvinnor absolut inte skulle vara så här, vad ska man säga, fysiska, utan att de skulle vara ganska stilla och med sina korsetter. Men här var det att man skulle vara, man skulle simma, man skulle åka skidor, man skulle gymnastisera och köra bil.
Men vad slutar ingen med? Va? Kan du till exempel säga mig varför ingen har kysst mig?
Varför ingen har?
Ja, varför får jag aldrig vara med om något som är spännande? I en bil eller i en berså eller... Ja, jag inte.
Vi tror inte vi ska dricka mer idag.
Förmyndare där.
Och en av de stora hittar, varför för saker? Mm. Den där liten stilla flört.
Mm.
Den är, kan ju idag tyckas liksom lite kysk och så här, men det är ju någonting i temat där att som tar chansen och kommer han med sina läppar så tryck tillbaka, för att det är härligt att pussas lite och kanske mer än så och att liksom, och ha det här liksom spelet med folk som kritiserar dig som är liksom ganska pikant vid tiden där hon liksom uppmuntrar sig själv och andra att ta för sig lite.
Absolut.
Varför försaka en enda liten stilla flört? Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Varför försaka en enda liten hemlig kyss? Kyssen kommer kanske aldrig tillbaka.
Och sen kommer hon till Hollywood.
Mm, precis. Nej, men hon hoppades ju på en Hollywood-karriär. Hon var ju faktiskt i Hollywood redan med Ernst då, 1930. Och var med i den här filmen som Ernst också var med i. Och det var ganska lustigt, för att grejen var att det var ju Ernst som hade fått ett erbjudande att få vara med i filmen. och han ville ha med Tutta, lite för att han inte ville att hon skulle lämna honom. Så han drog med henne dit utan att först kolla med filmbolaget om hon fick vara med. Så det var först när de kom dit så sa han, men nu ska jag bara fixa in så att du också får vara med i filmen. Hon bara, ja okej, nu har jag precis åkt över hela Atlanten. Men, ja. Men det lyckades han med i alla fall. Så hon och Ernst sjöng ju in lite duett i den här filmen och jag tror att hon verkligen gillade Hollywood och ville vara där liksom. Och troligen var det så att hon fick redan då erbjudanden om att få vara med i film via Ernst som han sa nej till. För att han tyckte väl inte att det passade honom just då.
Nej, det fanns inte plats i Ernsts kalender Tuttas karriär.
Nej,
men så kan det ju vara.
Så kan det vara. Men ja, så hon åkte dit sen då och tyvärr gick väl inte den här Hollywood-karriären jättebra. Hon har väl sagt själv att hon tyckte att de försökte pressa in henne i någon slags här nordisk femme fatale roll som inte riktigt passade henne.
Och hon skulle vara lika sval som Garbo.
Precis.
Lika hemlighetsfull som Garbo och lika Ingrid Bergmans framtoning. Hon var ju det är ju de två som är de stora svenska Hollywoodstjärnorna. Ingrid Bergman skrev ju väldigt mycket där att hon var så kallat osminkad, naturlig och hade någon sorts... Ja, de var lite mystiska.
Ja, fast så, ja just det. Fast inte osminkade utan snarare tvärtom. Jag har faktiskt inte sett den Hollywoodfilmen hon gjorde. Jag har inte fått tag på den. Men jag har sett bilder och där var hon ju liksom mycket, mycket mer sminkad än vad hon var i de svenska filmerna.
Tutta,
precis. Så att man känner knappt igen henne. Så att hon var liksom mycket mer femme fatale. I de svenska rollerna var hon ju mer naturlig framtoningen då liksom. Men hon träffade ju en annan man där då som koreograferade den filmen hon som hon var med i. Så då gifte hon om sig med honom. Jack Donahue heter han väl.
Mm. Och hon lever då en tid och är gift med honom.
Mm.
Och en ung Hasse Ekman är född 1915. Han har ju blivit betuttad i Tutta.
Ja, redan som tonåring.
Ja, och... Och med till Hollywood. Alltså,
jag tror han stalkar henne lite. Han åker dit själv på egen hand tror jag och letar upp henne och sådär.
Ja, precis. Alltså under förevändningen. Att han såklart ska liksom lära sig lite grepp av Hollywood.
Ja.
Sen blev han ju en av våra flitigaste och intressantaste filmregissörer. Mm. Så att det gör han väl också.
Mm.
Han plockar upp lite liksom moderniteter i... Liksom inom filmproduktionen. Mm. Men ja.
Mm. Sen gifte ju de sig så småningom sen efter hennes andra skilsmässa då. Så gifte de ju sig.
Ja, och det är väldigt intressant att de gjorde det. Det var det som att ja, men vi får riva av det här plåstret då.
Ja. Ja, nej men det är det. Och jag har ju läst hans självbiografi. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Typ den fula ankungen eller något sånt där.
Ankungen.
Den vackra ankungen.
Mm.
Ja, men i alla fall så handlar den ju extremt mycket om Tutta. Så han... Alltså, stor del av boken tycker jag handlade om liksom hur kär han var innan och sen att han äntligen fick gifta sig med henne. Så det var ju fint. Det var lite synd bara att de skilde sig sen.
Ja, nej men det är lite så här, jaha.
Ja.
Okej, och vad gör vi nu då? Det här har ju bara varit en besatthet.
Ja.
Alltså, han har ju haft två äktenskap emellan. Mm. Han har ju först varit gift med Agneta Wrangel som han får alla bröderna, Gösta och Mikael och Christer och Stefan. Och sen så är han gift med Eva Henning som också var som en stjärna i hans filmer som spelar huvudrollen i hans kanske mest omhuldade film, Flicka och Hyacint.
Har du älskat någon före mig?
Varför frågar du plötsligt det?
Ja, jag vet ju egentligen så lite om det.
Tillräckligt mycket för att inte behöva göra den frågan tycker jag.
Man kan väl älska någon utan att ha gått så långsamt till ett förhållande.
Jag vet inte varför du drar upp det här. Men jag ska svara dig absolut ärligt. Jag har aldrig älskat någon man före dig, Stefan.
Sen gifte han sig med Tutta.
Mm.
Och nej, jag tror inte det är särskilt långvarigt äktenskap heller.
Alltså, jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså, de är ju typ medelålders när de gifter sig, tror jag.
Ja, för att han gifte sig sen en gång till med en kvinna som heter Viveca Trädgård. Och henne bor han med i Spanien i de sista 40 åren av sitt liv. Eller så.
Ja, han bodde i Spanien med Tutta också. Men, men var det, alltså jag tror, var det inte 10 år ändå eller något sånt?
Ja, okay.
Det kanske det var. Ja, jag är inte 100 på det.
Inte jag heller.
Men sen flyttar hon till Hollywood i alla fall för att vara nära sina barn när de har skilt sig. För då har hon ju två barn som bor i Hollywood. Dels Tom som hon fick med Ernst.
Han tog bort mig.
Ja, eller Tommy.
Mm.
Och Jill också då, som hon fick med han Donahue. Och hon lever ju fortfarande, faktiskt.
Ja. Mm. Och Tom Rolf, det går lite bra för honom, va?
Det går jättebra för honom. Han får ju Oscar för klippning av någon film. Jag kommer inte ihåg vilken, men jag vet att han jobbade med Taxi Driver bland annat. Så han jobbade med såna riktigt tunga filmer i alla fall.
Ja, när han klippte filmen som på svenska heter Rätta virket, Right Stuff. Det var, byggde på en Tom Wolfe-roman, det var lite sådär prestigeprojekt som fick, gissar jag, en handfull Oscars.
Och sen Tuttas dotter var ju skådespelerska också faktiskt i Hollywood.
Sen en annan son i Norge, Sven-Erik, som det gick sämre för.
Ja.
Han gick nog i kvisslingarnas tjänst under andra världskriget och gjorde någon skandalrevy ihop med Johnny Bode och så.
Ja, nej, men hans första fru var ju alltså högborgerlig, kom ju från en högborgerlig familj. Så. Och det var ju med henne han fick den sonen då, Sven-Erik, som...
Hon var norsk, ja.
Hon var norsk, ja. Precis. Och hon var mycket äldre än honom. Hon var nästan 10 år äldre, faktiskt. Hans första fru. Det är lite lustigt med tanke sen vad det här, de här yngre kvinnorna då. Men...
Ja, fördomsfri, det sa du innan.
Ja, han var fördomsfri. Ja, sen fick han ju också ett barn med Geje då, som blev konstnär. Lars Rolf hette han.
Och frun hette Geje.
Ja, kallades det i alla fall.
Det låter vi bara passera. Vi har inga synpunkter, inga kommentarer. Man kan heta Geje.
Hon heter väl troligtvis något annat. Men det var det som var hennes artistnamn i alla fall.
Yes. Ja, men det här är ju liksom ett it-par i sin tid. Alltså, hade de varit i dagens Hollywood så hade de hetat typ Törst.
Exakt.
Eller Ärta.
Ja.
Alltså någon sorts konglomerat. Ja, vänster tuta. Och det är lite fascinerande, tycker jag, det här du beskriver, hur de liksom möts i hissen på något vis. Att, så blir det liksom, sen de träffas så börjar liksom deras bana någonstans gå i motsatta riktningar. Mm. Inte riktigt, för att han 20-talet ut så är ju Ernst Rolf liksom fortfarande landets, stadens, kanske Nordens liksom mest revycharmör och revydirektör och så. Men,
nej, men det, är väl det som
verkar
fascinerar.
Vara jobbigt att vara både Ernst och Tuta.
Nej, men det var väl det som fascinerade mig, att jag fokuserade just på deras relation. Just för att jag tyckte att det var så pass intressant med dynamiken i förhållandet. Och också det här att hon på något vis kan liksom nästan symbolisera den nya tidens kvinna som vill ha sin egen karriär och som vill köra bil och som vill... röka cigaretter och sådär liksom. Och att Ernst är kvar lite ändå i det gamla. Samtidigt som du sa det här att han är väldigt intresserad av modern teknik och så har han ju fortfarande, alltså han är ändå född på 1800-talet liksom. Han har ändå det här gammaldagsa, och han skriver något argt brev till Tutta liksom, att han tycker liksom att det är hemskt att hon har blivit så här lockad av teaterns gift och att hon borde ha blivit hemmafru istället. Han ångrar liksom att han försökte göra henne till stjärna. Han tycker att liksom det är fruktansvärt att liksom att hon har förvandlats från den här oskuldsfulla flickan som han träffade i Oslo till den här primadonnan. Så han har ju lite en sån syn på kvinnor, absolut. Och han har en väldigt nära relation till sin mamma, som är en helt annan generations kvinna då, med höghalsad så här, klänning och långt hår, då grått hår uppsatt i någon sån här svinrygg och väldigt liksom kristen och sådär liksom. De har en väldigt intensiv relation också.
Mm. Han har rötterna liksom långt ner i bondlandet på något vis. Det finns en småländsk ort som heter Fågelfors som ligger, jag vet inte, 9 mil nordost om Växjö. Mm. Den är lite fascinerande, för att där har både Ernst Rolf och Carl Gerhard rötter.
Jaha.
Jag har varit där och besökt Ernst Rolfs farfars gamla bostadshus där han var skräddare.
Oj.
Och bara en bit utanför så växte båda Carl Gerhards föräldrar upp.
Jaha, okej.
Okay. De var sen alltså invandrare till Stockholm.
Nej, vad spännande. Ja, där har jag inte varit.
Nej, och de har också ett litet memorabilia-museum. Ja. De har liksom ett Rolf Gerhard och även Albert Engström-museum. För även han hade lite förbindelse med
traktorn. Dit måste jag ju ta mig, känner jag, någon dag.
Ja, om man har vägarna förbi Fågelfors, vilket inte många har.
Nej, men man vet aldrig.
Känner vi att vi har lärt känna Ernst och Tutte?
Ja, mer eller mindre kanske. Men
det är svårt att veta så mycket om Tutte. Alltså, hon är inte riktigt biograferad.
Nej, det finns ingen självbiografi om henne. Så att jag har ju fått kämpa ganska mycket. Men jag skulle säga att det jag har haft störst nytta av är nog ändå intervjuerna med henne som finns bevarade i Sveriges Radio och sådär, arkiv. Men sen, jag har ju fått gå in mycket på så här, liksom släktforskningssidor och titta och liksom se så här att ja, hon hade visst en bror som dog när han var 15 och hennes pappa dog när hon var liten. Och så här. Så jag har liksom fått titta på sådana saker. Och det är lite typiskt på något sätt att det inte finns en bok om henne. Kanske också säger någonting om tiden, alltså någon form av sexism ändå, liksom att det finns oerhört mycket om Ernst till exempel och ingenting om Tutte. Men sen också att hon kanske var lite privat, att hon själv inte har skrivit någon självbiografi. För det var ju väldigt vanligt att folk gjorde.
Men tycker du att du lärt känna henne?
Ja, absolut. Nu känner jag henne.
Okej. Okay. Ja. Ja, men vad bra. Mission accomplished.
Jag försöker få tag på hennes dotter nu också. För jag skulle gärna vilja ha kontakt med henne. Tänkte att det ändå vore kul om hon ville kanske läsa boken eller någonting. Men jag har hittat henne på Facebook. Hon är väl 86 år tror jag och bor i USA då. Men jag har inte fått tag i henne än, tyvärr.
Nej, vi får följa upp.
Ja.
Du får höra av dig om det blir på det viset. Mm. Apropå att höra av sig, jag ska för första gången någonsin i den här podden annonsera ett lite privat meddelande. Ja, det är inte jag tänker att sitta här och vara privat. Men jag ska säga så här, det är en person som lyssnar nu som heter Joakim. Han lyssnar tydligen alltid på den här podden för att han älskar gammal dammig historia och fossila anekdoter. Och dessutom så har denna Joakim, efter vad jag förstår, en kvinna som älskar honom mer än något. Och därför vill hon vill låna en minut för att säga något. Så jag citerar henne här nu. Jag kan inte tänka mig ett liv utan dig, Jocke. Du är min pusselbit, själsfrände, bästa vän och mitt livs stora kärlek. Jag kommer aldrig att svika dig. Du säger ofta att jag kommer bli din död och du har säkert rätt. Men först vill jag få vara ditt liv länge. Jag har aldrig varit mer säker på något i mitt liv. Därför frågar jag dig nu, med Kalle Linds hjälp, för världen är konstig. Vill du, Joakim Lindström, göra mig till världens lyckligaste kvinna och bli min äkta man? Vill du gifta dig med mig? Hälsa alltså Nilla.
Wow, gud vad fint.
Vi får se, där är jag rörd. Det är också någonting vi får följa upp längre fram i podden. Vad kommer Jocke Lindström att svara?
Ja. Fantastiskt.
Nu lägger vi det till handlingarna. Mm. Jag känner att jag blir lite obekväm och börjar rådna.
Liksom, jag
för känslor och skit. Var var vi? Jo, vi ska runda av det här samtalet.
Du kommer rådna ännu mer sen kan jag säga när du läser Ernst brev till Tutte i min bok.
Ja, precis. Men då har man liksom en helt annan historisk distans. Ja. Alltså, det är, sånt tar jag inga.
Vissa brev fick jag ta bort för de var för too much.
Var det så?
Ja, mycket.
Ja, det är grafiskt.
Mycket Peter Niklas som sprängs snart och sånt.
Mm. Ernst?
Ja.
Nämen, you naughty little boy. Hur som helst, jag tror det är hög tid att vi sätter både punkt och utropstecken för det här samtalet. Jag säger Moa Eriksson Sandberg, stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma hit.
Vet du vad du har tagit dig tid till?
Snedtänkt.
Alldeles riktigt. En podd som klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka?
Nej.
Vi kommer tyvärr inte att kunna följa upp så tidigt hur det går med Jockes och Nillas äktenskap. Men någonting kommer vi väl att prata om.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetet.
AB.